En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Då är det tisdag, mitt namn är Patrik Syk, med mig har jag som vanligt Kalle Karlsson, det är Sportbladets Premier League-podd. Ingen Frida idag, hon är nere och gör riktigt journalistjobb i Helsingborg tror jag hon är. Men det är landslagsuppehåll så det blir lite specialpodd kan man säga. Vi har inga matcher direkt att hänvisa till utan det blir till att hänvisa till helt andra historier, Kalle. För vi börjar väl med Wayne Rooney och hans situation. Det som kändes som en som, du vet, komma hem till Everton och han, du vet, han har gått ner i vikt. Han såg liksom pigg och fräsch.
Harmonisk ut.
Ja, verkligen. Mm. Och sen händer det här då. För er som har missat så kan vi ta en snabb recap att torsdag natt så stannades han av polis i en bil och fick då blåsa och det visade sig att han hade för mycket alkohol i blodet. Och du ska komma ihåg att i England så är gränsvärdena helt annorlunda mot vad de är i Sverige. Man, ja, de är mer tillåtande om man säger så. Så han hade en del alkohol i blodet. Och det är ju förstås väldigt, väldigt allvarligt med rattonykterhet. Och det kommer ju ja, få ett rättsligt efterspel. Han ska upp här. Det är också intressant att han är kallad då till rätten dagen före de möter Manchester United i ja, du vet, det såna här saker, det blir ju alltid så liksom.
Det gör ju sitt i storyn om man säger så.
Ja. I det här då, jag tror att den rattfyllan kommer han kunna hantera. Det kommer inte liksom handla om några fängelsestraff. Det kommer han kommer få gå ut och göra en avbön liksom och så där, men i det här på ett personligt plan så tror jag det är mycket värre att i bilen och den bilen tillhörde var då en tjej som ja, enligt intervjuer han ska ha haft 10 timmar av galenskap tillsammans med. Det var även hennes bil som han körde. Det är inte första gången som det har kommit rykten och spridits, det är tjejer som har gått ut att jag hade den här galna natten med Wayne Rooney och så vidare. Det här då samtidigt som hans, nu är det snatsjournalistik vi pratar om här, men det är landslagsuppehåll så what the hell. Samtidigt då som hans fru är gravid med hans fjärde barn och hon befinner sig på semester i ett annat land och så händer det här och nu har Wayne Rooneys liv igen då, du vet, flyttats från sportsidorna till skvallerpressen och till kändissidorna. Och det här kändes ju verkligen som det sista han behövde just nu när det såg så, jag vet inte, han såg så pigg och fräsch ut.
Ja, det är väl så man känner. Du har ju dragit hela storyn nu så det finns inte så mycket att tillägga, men det är ju beklagligt att han själv sätter sig i den här situationen gång på gång. Och jag minns förra gången som han hade trampat i klaveret så var han ju oerhört ångerfull själv och ja, hade ju då talat ut om hur han liksom själv kände att han hade svikit sin hustru och så vidare och nu skulle han aldrig mer göra det igen. Och det känns ju ändå konstigt att han som är så proffsig liksom med allt annat med sitt idrottande, att han vet ju att det får ju också påverkan på hans idrott, så det känns jättemärkligt att han sätter sig i de här situationerna gång på gång. Han har gjort det förr, han har gjort misstaget förr, han har sagt att han ska bättra sig, men
Det som jag kan säga, alltså det som jag ändå har tyckt, jag har ändå försvarat Wayne Rooney många gånger. Jag tycker den här fylleskandalen som du beskrev, som när han var på landslagsuppdrag eller han var på landslagsläger men var skadad, skulle inte spela, han var berusad i en hotellobby på någons bröllop, alltså det tycker inte jag är något problem överhuvudtaget. Man har rätt att dricka alkohol om man vill, det är fullt lagligt, han är en vuxen människa, det kan han hantera. Det tyckte jag han blev ganska orättvist behandlad på många sätt. Sen, det är inte olagligt att vara otrogen heller. Det kan tyckas omoraliskt och så vidare. Men han har ju egentligen aldrig varit föremål för någonting olagligt tidigare. Alltså en rattfylla är faktiskt ett ganska allvarligt brott. Så det den här gången känns det väldigt svårt att försvara honom.
Ja, det gör det ju. Nu sitter man inte på fakta, så man har inte insyn i... det är svårt att slå fast hur saker och ting förhåller sig. Man får hålla sig till uppgifter i tabloiderna där borta, och de är inte alltid så tillförlitliga, så man ska ju passa sig för att slå fast saker. Men jag kan bara konstatera att det är beklagligt att han återigen har satt sig i den här situationen, och han har sig själv att skylla.
Tror du det här får sportsliga konsekvenser?
Ja, det får det ju. Sen handlar det ju om man kan koppla bort det och prestera ännu bättre på plan, så att det blir någon slags frizon, eller att det blir att det här tynger honom på plan och att han presterar sämre. Jag tror det är antingen eller, inget mellanting.
Nej. Det var nog inte det Everton hade liksom.
Nej, det tror jag inte. Jag vet ju Sir Alex var ju galen på Rooney när han gjorde de här snedstegen i Manchester United. Jag kan tänka mig att Ronald Koeman också tycker att det här är...
Nej, det känns inte heller som en kille som tolererar den typen av...
När han plockar hem honom för att han ska vara liksom symbolspelaren där i Everton. Och sen nu börjar det väldigt bra med ett par matcher här där han gjorde mål, och sen går det några veckor och sen kommer det här.
Ja, då har vi i alla fall rivit av den stora liksom skandalen då. Så tar vi väl den andra stökiga händelsen förra torsdagen, nämligen deadline day, transferfönstret som slog igen. Jag tänkte, vi ska inte ägna det hela avsnittet förstås, för jag menar, vi har pratat väldigt mycket silly de senaste veckorna i silly podd. Jag
har dessutom en egen podd om det.
Ja, precis, och vi har vi satt på hela torsdagen och summerade det här. Men jag tänkte vi skulle sätta plus på de olika lagen, och sen går vi inte in sådär jättemycket djupare. Vi har ett par lag som jag tycker att vi inte har pratat så mycket om, men som ändå har gjort ganska anmärkningsvärda affärer som vi kan ta upp. Men vi kan väl börja, ska vi gå efter hur tabellen ser ut?
Ja, det kan vi göra om du vill.
Det är helt enkelt lätt att stoffa upp det. Man behöver ha alla lag framför
Manchester
sig.
Manchester United är väl lätta i alla fall, så då, vi kan ju börja med dem.
Vi kan börja med
då.
Manchester United, och där vill man ju sätta ett rätt högt betyg.
Ja, jag skulle nästan säga 5 plus faktiskt på den. Nu fick de ju dessutom resigna Zlatan som avslutning här, som grädde på moset. De har verkligen fått in handplockade spelare som tränaren liksom har kunnat foga in på ett bra sätt i sitt system. Så att jag kan inte se något annat än att det blir 5 plus för deras del faktiskt.
Nej. Alltså jag kommer ihåg när Manchester United värvade Angel Di Maria, så var det någon som uttryckte sig väldigt, väldigt lustigt. Han sa så här att det är som att ge en patient som väntar på en hjärttransplantation ett par nya bröst. Det ser väldigt bra ut, men det gör liksom ingenting åt problemet.
Ja.
Och nu känns det som att man har fått det där hjärtat transplanterat igen, framförallt i och med Matic. Det känns som ett helt lag igen. Det finns liksom inte ett hål där på mitten som... liksom har försökt, alltså det har liksom lappats ihop. Det har varit lite Pogba, det har varit lite Herrera, det har varit lite Carrick, och det har liksom inte,
ja, det
inte blivit någonting
hackat
på riktigt
eller malet
liksom.
Egentligen, ja. Utan nu får de in den spelaren som gör de andra bättre där på mittfältet, och det gör mycket. Och att de dessutom sen får Zlatan i någon slags jokerroll här, det gör att då kan man köpa att de inte har liksom fått in den där vänsterbacken. Det är väl den pusselbiten som saknas då i lagbygget, men annars så tycker jag
det är ganska, alltså det känns som att de har
det är
så mycket annat.
Det är lite parentes ändå, med tanke på att det finns en Daily Blind, det finns en Luke Shaw som är på väg tillbaka sägs det då, och ska hitta formen igen, så det finns ju ändå spelare där och Darmian som kan användas där. Så ja, visst,
de behöver inte spela, de behöver inte spela akademispelare där liksom.
Nej, precis, och det är klart att de hade behövt en riktigt bra vänsterback, men jag tycker ändå fönstret är 5 plus.
Tvåa ligger Liverpool som fått utstå en del påtryckningar från Barcelona framförallt det senaste för att behålla Coutinho, men det har man ju gjort.
Ja, det har man gjort, och det där är ju också intressant, för det återstår ju att se sen hur bra presterar han, ja, om han nu inte skulle ha huvud på plats. Jag tror att han kommer ha det, jag tror att han kommer prestera. Men om han inte gör det, då kommer det med facit i hand alltid vara att det var bättre att ta 1,5 miljard och sålt spelaren, för han vill ju inte vara här. Det vet man ju aldrig innan, det är det som är så svårt. Men krasset kan man säga så här: Salah in, Coutinho kvar. Bara där är det ju 4 plus tycker jag. För det här fönstret. De har ju sålt också väldigt bra om man börjar titta på det. Och fått in spelare som jag inte tycker kostar så mycket i dagens marknad. Så
Salah
är ju väldigt prisvärd.
Ja, alltså under 40 miljoner pund.
Ja. Så jag tycker spelare, att det kan vara till och med alltså en stark fyra kan det vara. Men det är ju fortfarande
det ingen,
där.
Det blev ingen mittback.
Och det är det som är det stora problemet. Och det är klart att hade Van Dijk kommit in, då hade det varit 5 plus. Nu blev det ingen Van Dijk. Jag har ju förhoppningar på Robertson här, att han är vänsterbacken där som de behöver. Det är vänsterfot och sådär. Så där tycker jag de har löst det. Men det är fortfarande den där mittbacksidan som är ett frågetecken. Och Van Dijk in, då hade det varit 5 plus för mig. Nu är det 4 plus. Och fyra starka, om det ska vara det, så är det för att de sålde för bra summor också.
Ja, Sako för nästan precis. 30 miljoner pund.
Exakt. Benteke. Förra året.
Ja, förra året. Men, ja, precis. Var det mer och så. Lucas sålde de ju visserligen billigt. Hans kontrakt gick ut, som sagt, de släppte honom. Hur som helst. Huddersfield Town hittar vi på en tredje plats. De har ju rivstartat den här säsongen. Ja, vad ska man säga? De har ju värvat oerhört mycket den här sommaren. De har ju köpt nästan en helt ny startelva. Sen är det inte... De spelar väl halva sin gamla startelva ungefär, och resten är nyförvärv. Så det är svårt att göra ett bokslut så här tidigt. Det har ju börjat bra. Sen hur mycket, hur man ska värdera liksom ytterbackar från Darmstadt och
det är,
du vet,
svårt.
Såna här
saker, svårt.
Det är inte så lätt.
Nej, vi kan konstatera, Monier är ju en väldigt, väldigt bra forward för en nykomling. Ung, utvecklingsbar, väldigt ambitiös fortfarande såklart, och bra, gör mål. Så att jag skulle säga att hittills, men där är ju också det där, alltså det är svårt att dra slutsatser så här tidigt, men hittills har de ju hanterat väldigt, väldigt bra tycker jag. De har värvat prisvärt, de har värvat smart med spelare som vill hävda sig och bevisa sig i den här ligan. Och så får vi se hur länge det där ruset som jag ofta pratar om att nykomlingar har, hur länge det räcker. Men för mig är det ju 4 plus hittills alltså.
Ja, Manchester City har väl kanske inte lyckats lösa alla sina problem, men jävla vad man har värvat.
Ja, det får man säga.
De har ju värvat ihop den mest sanslösa offensiven som man har sett i den här ligan nästan. Alltså vilket överflöd av spelare de har på offensiv planhalva. Sen så är det ju en Fernandinho som är rätt ensam på sin position. Där hade man väl kunnat tänka sig, sen ska väl Gundogan in kanske, börja väl närma sig spel igen. Men det är ju inte riktigt den där skölden som man kan tycka att den där backlinjen skulle behöva vissa stunder.
Nej, det är det väl inte. Samtidigt så kanske det finns en möjlighet att flytta upp en John Stones på mitten om det verkligen skulle krisa. Jag tror att det kan bli en sån lösning.
De fick inte loss Johnny Evans, säga, som de försökte med.
Nej.
Fick heller inte loss Alexis Sanchez.
Nej.
Men Alexis Sanchez hade ju känts också. Det är lite grann, ja, men det hade känts lite grann som den där Manchester United,
ja, det hade
skämtet.
Varit.
Det hade varit ett par silikonbröst på en hjärtpatient liksom.
Ja, just det. Nej, det är ju den där mittförsvararen här också. Så vi får sätta 4 plus här också. Det jag tycker är riktigt bra fönster. Sen har de ju lagt så stora pengar, så det blir ändå sådär, har man lagt så stora pengar, det vore konstigt om man inte fick en bra spelare liksom. Lägger man en halv miljard per värvning och mer därtill, då ska man ju få in kvalitet. Ja. Och det har de fått. Absolut. Och jag tycker att det ser lovande ut. Det är fortfarande den där mittbacken, samtidigt som kompani spelar mer i år och hittar formen, ja, men då kanske det löser sig automatiskt.
Det är ju så med
Stones växer in i kostymen och så vidare.
Det är lite sådär med Manchester City, om kompani är hel så är de ett betydligt bättre lag. På femte plats hittar vi West Bromwich, och där tänkte jag vi skulle ägna någon extra minut faktiskt åt att Tony Pulis lite grann i skuggan gör ett riktigt bra transferfönster, och inte minst får in Krychowiak från Paris Saint-Germain.
Ja,
visserligen på lån, men den var oerhört otippad. Och nu har man släppt Fletcher, som har varit en stor
Han har varit viktig.
Han har varit viktig, han har varit en ledarfigur. Men Krusjovic är ju verkligen en sån. Jag menar, spelet ska liksom byggas runt honom. Han ska dirigera, han ska stå där. Mycket bollar ska gå genom honom. Han ska hålla i taktpinnen liksom. Jag tror det kanske är därför många av storlagen inte hoppade på den. För att det, samtidigt som man får väldigt mycket av en sån spelare, så kostar det ju en del också när man har en spelare med en väldigt stor presence på planen. Det hade varit svårt för en, alltså, ett Arsenal att slänga in honom nu så här sent, alltså komma in någon och börja styra och ställa på mitten liksom. Det kan störa en hel del. Men West Bromwich, som då har sålt sin sån spelare i Darren Fletcher, får in den här, fast en uppgradering, får man ju ändå säga. Det, han var ju fenomenal i Sevilla, inte minst, så att imponerande.
Ja, och så får de in lite rutin i Gareth Barry, de får in Jay Rodriguez, de får in en, framförallt tycker jag, en Kieran Gibbs, som blir spännande i en ny miljö nu. Ja. Kan han få fart på karriären igen, eller kommer det bara gå rakt ut för? West Brom har ju haft lite speciell situation tycker jag. De har ofta spelat mittbackar som ytterbackar. Dock till vänster de har haft Chris Brunt som man kunde använda, men han är ju mer offensivt lagd, så mittfältare. Men vi får ju i alla fall ge dem Krzyzowiak, petar han upp det på 4 plus?
Ja, jag tycker det.
Ja,
4 plus. Ja, men eftersom de sålde Darren Fletcher, då kände man, det där var en väldigt, väldigt viktig figur för dem, och det var nog tungt att tappa honom. Men får man då in Krzyzowiak istället, som kan bara rakt in och gå in och vara den där ledarfiguren, då...
Ja, jag vet inte hur viktig Fletcher var, för de släppte ju ändå honom på free transfer. Så att hade de verkligen velat ha kvar han, så hade de ju liksom erbjudit han ett nytt fett kontrakt. Så att, vi får se. Men sen är det ju intressant med Oliver Burke, från Tyskland där då.
Skotten.
Burke från... Han är skott, han är 20 år. Han är ändå värvats för 170 miljoner. Sen är inte det så mycket pengar idag, men det är ändå dyraste värvning. Ja, och från Leipzig.
Precis, och spelade ju en hel del i det, Leipzig, som ändå så, kom tvåa i Bundesliga.
Så att, det blir intressant att se vad han kan göra. Nej, men 4 plus.
4 plus på West Bromwich. På sjätte plats hittar vi Chelsea. Där har ju snacket varit väldigt mycket om en frustrerad Conte som inte har fått sina första val. Och på deadline day så dök han upp där sista timmen verkligen. Han satt och, satt och hängde enligt uppgift i en bil utanför träningsanläggningen där efter att ha gjort sin läkarundersökning, Danny Drinkwater, och väntade på besked innan han kunde ratta ner till, då fick han väl hoppa in och skriva på kontraktet och sen sent på natten köra ner, hur blir det? Ja, det blir till Leicester.
Ja. Ja, de har inte fått sina första val, men om man säger Morata, det är en bra spelare. Bakayoko är en bra spelare. Rydiger, en mittback i en marknad där det är svårt att värva mittbackar. Zappacosta tror jag är ett bra tillskott. Jättefin högerfot både när det gäller inlägg och avslut, tror han är. Ett bra, det är en bra spelare tror jag. Och Drinkwater, ja, rotationsspelare skulle jag säga. Ja. Och då får man ändå säga att utifrån hur krisrubrikerna har sett ut, så tycker jag att det är ett okej fönster. Sen är det klart att Conte hade velat haft andra spelare som har varit deras första val. Men jag tycker ändå att det ser helt okej ut.
Och jag menar, man ska komma ihåg det att Chelsea behövde ju också få in lite engelskt med homegrown reglerna som finns. Så att de behövde få in en central mittfältare, för där var de tunna, och de behövde ha in en engelsman. Ja, det finns inte så många tillgängliga. Så vem ska du gå på?
Steve Sidwell.
Precis. Värva tillbaka honom. Ja. Ge honom nian igen.
Det hade varit något.
Ja, det hade jag gillat. Men då hamnar man kanske på Danny Drinkwater.
Ja, det är nog så. Det är nog så. Man får förstå att det där pusslet att lägga, det blir inte alltid kanske som man vill ha det. Det är inte bara att gå till godisaffären och handplocka exakt det man vill ha, utan det är mer komplicerat än så. Jag tycker ändå att till slut så tycker jag att det är mellan 2-3 plus ändå.
Sen tappar man Matic som...
Det är ju den man kan ifrågasätta.
Ja, och Costa kommer att bli av med. Det visste vi ju sedan tidigare. Ja. Det är ju försvagningar, de två spelarna.
Och sen Terry då såklart, som försvinner. Naturlig avgång såklart, men det försvinner ändå hjärta och ledaregenskaper.
Mm. Tycker det är synd att de inte har gav typ Loftus-Cheek en chans till det. För han har ju faktiskt varit väldigt bra på sin utlåning.
Det kommer ju aldrig bli något med de här unga spelarna där. Alltså det, så är det ju.
På sjunde plats hittar vi Watford som normalt sett gör en jäkla massa affärer med sitt ägarskap och det lånas hit och dit och mellan partnerklubbar. Det har inte hänt så mycket den här sommaren, men känns ändå, ja, förutom att man har fått in en ny tränare då i Marco Silva. Det ser ut som ett ganska starkt lag trots allt. Det känns inte som de har behövt göra så där oerhört mycket.
Nej, det är väl en ny forward in och då fick de in Gray från Burnley.
Ja.
Richarlison eller vad man säger, ja, från Luminense. Svårt att bedöma hans nivå så. Chaloba fick de ju faktiskt på permanent övergång från Chelsea. Mm. Det känns också som ett bra tillskott. Nej, men jag tycker de har gjort ett helt okej fönster. Det är definitivt 3 plus upp på Watford. Mm. Absolut tappar massa spelare, men då hade de ju en främlingslegion där spelare kommer och går.
Så är det inte, en sån där klubb liksom. Southampton på 8:e plats. Där handlade det ju väldigt mycket om att hålla kvar i Virgil van Dijk.
Och de insisterade på att han skulle stanna. Ja. Och det gjorde han.
Ja. Hur mycket det var signalpolitik mer än egentligen
affärsmässighet.
Liksom, affärsmässighet där man tackar ju egentligen nej till 75 miljoner pund för en spelare som inte har spelat sedan januari, som inte vill vara kvar, som sådär. Men precis som i fallet med Coutinho och Liverpool, någonstans så måste man
sätta ner foten, ja.
Alltså någonstans måste det ta slut liksom. Mm. Ska man ta nästa kliv, då kan man inte sälja sin bästa spelare varenda sommar. Och jag tycker att de gjorde det bra som stod emot. Och jag är helt säker på att Van Dijk, när han kommer tillbaka, så kommer han leverera och vara precis lika bra som innan. Han spelar för sitt nästa kontrakt, hur den är. De är fotbollsspelare. Alltså de är fotbollsspelare. Det är väldigt sällan en fotbollsspelare inte vill spela fotboll, och när han väl står på planen i ett lag som i övrigt fungerar. Det finns ju liksom exempel på det, hela laget liksom, du vet, tränarna tappat omklädningsrummet och det är dålig stämning så här. Men att den enskilda spelaren skulle gå runt och sura på det sättet och tappa så mycket, jag tror att det är rätt ovanligt. Alltså det är väldigt speciellt. Man skulle kunna se en Diego Costa göra det, för att han är så speciell, ja. Men alltså fotbollsspelare normalt, när bollen är igång, så släpper man det mesta och sen så spelar man fotboll.
En karriär liksom framför sig också liksom. Så ja. Det är inte så att han är plus 30 och på väg att ta slut heller. Nej. Liksom. Så att nej, det jag tror att det är nu inte. Det tar någon vecka och sen är huvudet på plats igen och sen kör man.
Mm. Värvat lite också, fått in sin dyraste spelare någonsin där från Juventus, som tappade namnet.
Lemina,
ja, precis. Det blir ju intressant.
Ja,
hade väl kanske behövt lite mer målskyttar in. De har haft problem med målskyttet rätt länge. De har Giaccherini,
Charlie Austin
och
ja, du menar Gabbiadini, inte Giaccherini.
Gabbiadini. Ja. Och vad heter han nu då? Nu tappar jag namn igen.
Shane Long,
ja. Som jag fortfarande tycker är en väldigt fin spelare.
Han gör, ingen målskytt.
Han gör för få mål.
Ja, han springer mycket och
Southampton gör
andra.
För få mål överhuvudtaget. Egentligen sen de sålde Graziano Pelle så har de haft problem med målskyttet.
Ja.
Konstigt nog.
Handlar nog lite också om Puels filosofi i fjol så. Men jag hävdar, har man Charlie Austin på plan, då kommer han göra mål. Men han drabbades ju av en allvarlig skada i fjol där, så han kämpar sig tillbaka från den.
Sålt J. Rodriguez också, på tal om skador. Vad ger vi Southampton för betyg? 3 plus?
Ja, det tycker jag.
Ja. Tottenham gjorde ingenting och sen så gjorde de ändå några grejer sista veckan. Serge Aurier, de fick Davison, mittbacken, som känns väldigt lovande.
Ja.
Och så tog de in Llorente också, så de äntligen fick en bättre backup till Harry Kane än Jansen. Så att Från att gå från ett plus till
upp till 3 plus till slut tycker jag.
Ja, nej, nästan starka 3
för ja, att det är att de har tappat Kyle Walker då.
Ja, de har tappat Kyle Walker visserligen, men nu får de in Serge Aurier.
Ja, det kan vara till och med 4 plus när du säger det, för ja. Davinson Sanchez tror jag har stor potential. Llorente är ju en sån där position som man har pratat om länge i Tottenham att de måste förbättra. Nu har de gjort det. Så nej, det kan till och med vara 4 till slut faktiskt. Till slut. Från 1 till 4. Det går fort i idrottens värld. Och de har ju dessutom Kyle Walker-Peters i gruppen. Så.
Precis. Och jag har inte räknat ut Kieran Trippier. Jag tycker fortfarande att det är en spännande spelare. Burnley hittar vi på mitten där på 10:e plats. Deras fönster, ja, vad ska man säga om det? Plockat in rutin, plockat in
tappat väldigt mycket kvalitet tycker jag framförallt.
Tappat mittbacken Michael Keane inte minst till Everton.
Ja, tappat George Boyd. Tappat Andrew Gray. Nej, jag tycker de har tappat för mycket spelare för att vi ska kunna ge dem godkänt här. Så att jag förstår också, det är inte lätt att vara Burnley och hålla kvar spelare. Nej. Men George Boyd har varit en sån symbolspelare för dem. Och sen när man tappar då duon, Gray, Keane. För mig är det, till slut blir själva fönstret blir bara 2 plus. Och det gör de räddar upp det för att de värvar in Chris Wood från Leeds. Och han då förväntas i alla fall fylla luckan efter Andrew Gray.
Ja.
Och gjorde mål här nu. Så vi hoppas på det då. Då kan jag ge dem 2 plus.
Stoke City förgrymmade under perioder av sommaren, inte minst när Arnautovic valde att lämna. De kände sig svikna där, men fick in den här spelaren med det märkliga namnet som jag kan inte ens uttala det. Vad heter han? Säg det du. Du har det framför dig.
Vad? Choupo-Moting?
Ja, Choupo-Moting.
Ja.
Det är inte riktigt en rak ersättare.
Nej, det är ju en annan spelartyp. Det är en stor och stark spelare snarare än en tekniker. Men jag följde han i Bundesliga för några år sedan när jag jobbade på Eurosport och följde Bundesliga lite närmare. Och då var han en sån där spelare som verkligen kunde sysselsätta ett motståndarförsvar. Så att han kommer ha matcher där han är väldigt bra och matcher där han inte alls är bra. Men sen Kurt Schoma in, Darren Fletcher in, Wimmer in, Bruno Martins in, nej, men de har ändå José, ska vi inte glömma.
José ska man verkligen inte glömma. Han har ju gjort succé i början på säsongen här.
Ja. Sen har vi ju då Bojan Kirkić ut. Det var jag lite besviken, jag vet.
Han lånades ut till
Alaves i Spanien. Och Arnautovic är ut såklart. Jonathan Walters och Glenn Whelan också bort. Det tappar ju lite av Stoke.
Ja, det gör ju lite ont. Alltså det var ju ändå roligt när vi kallade dem för Stoke Alona och så var det Glenn Whelan och Charlie Adam centralt mittfält.
Ja, liksom. Det.
Det är två spelare rätt långt ifrån ett Barcelona-inspirerat lag.
Ja, verkligen. Nej, men 2 plus i alla fall, det tycker jag.
Ja, det kan vi bjuda på. Under Stoke hittar vi Everton, ett av de lagen som har värvat absolut mest då tillsammans med Huddersfield.
Ja, men 4 plus tycker jag ändå att de kan få för fönstret. Men de säljer Lukaku för väldigt mycket pengar. Och
det är ändå Rooney, det är Sigurdsson, det är holländaren där som jag glömmer namnet.
Klassen,
ja. Det är Sandro, det är Michael Keane. Alltså... Det är mycket startspelare in liksom.
Ja, exakt. Och, det...
och sen fick man ju faktiskt inte Barkley såld.
Nej, dessutom.
Nu kommer han ju...
misslyckades med det.
Ja, komma tillbaka här efter skada om någon månad. Och han ska ju in då.
Pickford in också.
Pickford in, ja.
Nej, men det är definitivt 4 plus. Snudd på 5 nästan med Sigurdsson.
Ja, jag skulle kunna ge dem en 5. Utifrån sitt utgångsläge så är det ju... jag menar, får man in så många spelare som går rakt in i startelvan... om man redan hade ett helt okej lag. Då har man ju faktiskt adresserat de hålen och de problemen som finns. Sen hoppas man att det inte ska gå ut för mycket över alla de fina akademispelarna som de har i Everton just nu. Att en Lookman till exempel ska få sin speltid. Nu har han ju suttit på bänken, men jag hoppas att han skulle få lite mer start. Lite fler starter den här säsongen. Swansea ett lag som vi på många sätt har dömt ut då. De gjorde ingen bra affär, de köpte ingenting, tappade sin bästa spelare, men hade ju en nästan magisk sista vecka på transferfönstret. För alltså, de får alltså in Renato Sanchez, Sam Klukas och Wilfred Bonny på de sista dagarna. Det är ju skillnaden mellan ett lag som kommer slåss bland de absolut sista och ett lag som faktiskt ska placeras någonstans på mitten.
Det kan vara så. Små saker gör skillnad.
Renato Sanchez är ju ett frågetecken, det ska vi säga.
Sen har han ju den där enorma potentialen som gör att man vill ändå tro att han ska förlösa den nu när han kommer till en ny miljö. Och gör han det så har ju de fått in en potentiell superspelare här. Sam Klukas tror jag många kanske inte riktigt har koll på, men har gått lite under radarn i Hall så, men det, han var ju riktigt riktigt bra i Hall i våras. Han bar ju dem i många matcher. Så att för mig så det är ju en klassspelare in, alltså. Han jobbar väldigt väldigt hårt.
Ja, han fick ju ta rätt mycket plats när de tappade till West Ham. Fan, nu har jag problem med namn idag.
Snodgrass,
precis. Den Snodgrass som var deras viktigaste spelare, skapade mycket. Då var det ju Sam Kluka som klev fram när Snodgrass försvann och var väldigt, väldigt bra i våras. Så att det är en klar förstärkning utav Swansea, det tycker jag.
Och Bonin.
Bonin, vi vet
han
ju
verkar
hur
bra på humör. Han sjöng ju som en lärkan. Så att, nej men... han är tillbaka i den klubben där han egentligen har varit som bäst. Så att tre riktigt bra tillskott. Och sen får man ju säga att Tammy Abraham har ju faktiskt övertygat hittills. Så att nej, de är uppe på 4+ nu.
Ja,
med det här fönstret.
Ja, från, det är samma sak.
Från de tappar ändå sin bästa spelare, Sigurdsson. Tappar ju Rente. Och det är klart att det är... Det, jag kan inte gå därifrån och tycka att det är 5 då, utan det, för mig det är 4, för att de löser det sista veckan och det är mer den känslan att man går ut från 1+ till 4.
Jag tycker ändå man, upp det liksom. Man säljer Llorente men får in Bonny.
Jag hade hellre haft Llorente.
Även i Swansea?
Ja, det hade.
Det hade inte jag. Det hade jag inte.
Jag tyckte Llorente var väldigt bra för oss.
Ja, det var han visserligen.
Jag är lite mer osäker på Bonny nu.
Ja, men det är ju en sån där spelare. Han har så stora lår.
Jaha, det har han. Det går inte att ta ifrån honom.
Han tar ju den där platsen i straffområdet, vare sig han vill eller inte.
Så är det.
Efter Swansea så har vi Newcastle, som inte har adresserat alla problemen. De hade i sin startelva och en oerhört besviken och frustrerad Benitez, har man förstått. Vad skulle de gjort? De skulle ju värvat andra spelare, ja, fler spelare.
Vi har ju inte överkorsade kryss här. Eller plus. Nej. Men annars hade man ju satt ett sånt. Men det får bli ett plus. Ja, ett minus har vi kanske. Ja. Nej, men det är klart att man känner ju en stor besvikelse för Newcastles del. Att de inte får lägga den här plattformen nu för att verkligen etablera sig. Det är en klubb som förtjänar det och det är en fanskara som förtjänar det. De har... ja, på sätt och vis kastat bort, får man ju säga, en uppflyttning här nu. Och det är klart att de kan klara kontraktet. Jag säger inte att det liksom är allt är kört, men de har ju gett sig själva en situation där de kommer få kriga om det. Och det är ju lite onödigt, känns det som, när de har såna bra förutsättningar egentligen.
Kom in ett par spelare här nu på slutet utav fönstret, men det känns inte som att det är tillräckligt.
Nej, det är Mikel Merino som jag tycker ser riktigt
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Band ut på lån från Dortmund. Joselu har ju gjort mål hittills och fick inte så mycket förtroende i Stoke, så det är frågan varför skulle han explodera här. Det kanske han gör. Christian Atsu, Jacob Murphy från Norwich. Så att
Nej, det är inte tillräckligt bra.
Nej, det är inte tillräckligt bra.
Och inte minst när det liksom redan nu pratas om att Benitez kommer säga upp sig. Att han inte, han känner att det, han fick inte laget han kan jobba med. Mike Ashley höll inte vad han hade lovat. Surprise, surprise. Det är ju inte första gången. Så det är ganska dystra miner i Newcastle fortfarande. Leicester då?
Ja, också tappat lite då. Men
tappat Drinkwater, men fick behålla Mahrez till slut efter att ha satt.
Då blir det ändå tycker jag, trist plus liksom.
Ja, ganska rimlig prislapp på Mahrez. Jag tyckte inte att 50 miljoner pund var speciellt överdrivet för en spelare som vi vet. Jag menar, två säsonger sedan var han årets spelare liksom i Premier League. Då vi ser en det var betalaren för Drinkwater, 40 miljoner pund.
35 tror jag.
35, ja, då ska ju Mahrez gå för 50. Ja, alltså, alltså man kommer från samma lag och sådär. Men 3 plus på Leicester fick in Iheanacho på en mycket ekonomiskt fin affär. De betalar inte så många kronor för en proven striker verkligen. 16:e plats hittar vi Arsenal. Och ett Arsenal med där minerna inte heller är speciellt muntra. De lyckades inte åstadkomma speciellt mycket på
Det började ju bra med Lacazette.
Det började ju jättefint med Lacazette och med Kolasinac som ju redan var klar liksom, när fönstret öppnade. På en free
två
transfer.
Två bra tillskott. Och sen får man säga att Sanchez är ju kvar. Ja. Men det blir ju också att man går ur fönstret med en känsla av att man hade förväntat sig mer.
Ja.
Och
sen är det ju
Sanchez i och för sig då, men som man börjar så ville man ju ha kvar Sanchez. Så då kanske det är 2 plus ändå eftersom han stannar.
Ja. Tappar Oxlade-Chamberlain till Liverpool. Det Wenger ska tydligen varit väldigt upprörd över det här, men det är inte så att de tappar någon bärande spelare.
Nej, det är inte. De tappar Liverpool lite, tjänar mer på det med Arsenal förlorar.
Ja, de tappar lite bredd.
Ja.
Och det finns andra som kan spela på den här wingback-positionen för Arsenal, men jag tror att han snarare kände att han hade själv investerat rätt mycket i Oxlade-Chamberlain och så känner han att han inte i alla fall Wenger vill att man ska respektera kontrakt.
Ja, exakt.
Och vägra skriva på nytt gjorde han ju och sådär. Men annars har det ju inte hänt så mycket.
Nej, och då kanske det är en 2 plus med tanke på att de går ur en säsong där de slutar sexa. Man förväntar sig kanske en större satsning då för att ta sig tillbaka till toppen.
På 17:e plats Brighton. Har inte hänt så.
Nej, de har ju värvat rätt mycket spelare så nu när de går upp och det är Prupper in, det är Matthew Ryan in, det är Suttner in, det är Grossi in, det är Schelotto in, det är Izquierdo, José Izquierdo från Klubb Brygge, det är den dyraste spelaren, 13,5 miljoner pund.
Prupper gjorde väl ett par mål för landslaget nu eller?
Ja, det kan han ha gjort. Så att det är klart, de har ju plockat in rätt många, så jag tror att det är ett, för Brightons del, det är ett ganska bra fönster. Krol in på lån.
Just det.
Sen om det räcker, det vet man. Jag tycker ändå att det är ett bra fönster, så jag skulle sätta 3 ändå på det. Och sen får man se om de har fått ihop tillräckligt.
Bournemouth där under. Bournemouth som haft en kämpig inledning på säsongen. Nu är vi ju nere under strecket här, så att det här är ju lagen med 0 poäng.
Ja.
Ändå så gör man ju en väldigt fin match mot Manchester City i tredje
omgången. Marginaler.
Ja,
marginaler.
Verkligen. Trots liksom supermål och att man långa stunder dominerar på mitten och,
ja,
och försvarar sig väldigt, väldigt bra. Och
det blev lite extra tilläggstid där.
Och ja, massa extra tilläggstid och kontroversiella
och det, situationer. Jag tycker det är en situation de ska reda ut såklart. Och ja, bollen studsar på någon spelare och den styrs in. Det är små marginaler som sagt. Jag tycker ändå det är Ake in, det är Begovic in och det är Jermaine Defoe in. Jag tycker att fönstret är 4 plus. Alltså, de har inte gjort några större tapp heller på spelarfronten. Så att
för mig är fönstret det är 4+. Så det behöver ju inte innebära att laget är bättre i år i tabellen. Men jag tycker ändå fönstret är 4+.
Eddie Howe sa ju det, att han hade ingen jättebra förklaring på varför de har spelat så dåligt. Framförallt de två första omgångarna. Nej. För han tycker att liksom, nej, men det har sett ut som det brukar. Laget har funkat bra på träning. Det är en harmonisk grupp och så vidare. Men så har det bara inte funkat liksom. Mm. Och de kommer säkert komma igång och kommer säkert ta sina poäng. Tror jag inte det är ett lag som ryker i slutändan.
Det tror jag också.
På 19:e plats Crystal Palace har ju haft det jobbigt, framförallt när De Boer ska spela någon slags possession baserat spel, Ajax modell med det laget. Nu gick han ju ut själv häromdagen och sa att jag måste nog tänka om faktiskt, och det är ju, ska ju rätt mycket till för att en sån principfast herre som De Boer gör det, men han har väl också insett att det finns ett sätt som det här laget är byggt för att spela på, och man måste på något sätt ta tillvara det.
Och det där är intressant, om han då har den, alltså du har ju en filosofi och du kan göra din egen filosofi på ett sätt. Skulle du göra någon annans filosofi eller spela på ett annat sätt, det är inte säkert att du gör det lika bra.
Nej.
Och det där
vi såg ju också i Inter att hans filosofi inte fungerade med den truppen.
Det var en väldigt svår klubb att jobba i också.
Ja, det var det ju. Det är ju stökigt där. Ja.
Men fönstermässigt är ändå Loftus-Cheek in på lån, som jag tycker är en bra tillskott. Det är Sakho in till slut. Ja. Kunde ha varit tidigare, men det var väl tuffa förhandlingar där, antar jag.
Fosu Mensah har ju också kommit in och varit bra.
Jag tycker fönstret är okej ändå. Det är Ridevald in, sen har inte Ridevald hittills imponerat. Men säg 3+ i alla fall vill jag nog ge dem. Det är inte fönstret det är fel på.
Nej, det är ju inte det fönstret som hade behövt vara om De Boer hade liksom försökt bygga det här laget på en sommar till att bli ett possession-lag.
Men det kan ju inte göra på en sommar.
Nej,
det som
går
är så
ju
svårt.
Inte liksom. Men det hade behövt vara en helt annan typ av investering då.
Ja,
en helt annan typ av spelare.
Då kanske du hade behövt släppa Benteke ut, köpa en helt annan typ av forward.
Mm. Till exempel.
Till exempel.
Ja. Du hade behövt ha en nummer 10 in.
Av hög klass kanske.
Av mycket högre. Nu har de en Kabaj som vi inte vet vart han... Han är ju ingen 10 i och för sig, men han är ändå en central mittfältare med bra fötter.
Med lite frågetecken kring hans karriär och form också, får man säga.
Verkligen. Sist ligger West Ham.
Ja, det är ju ett bra fönster tycker jag. Arnautovic in, det är Chicharito in. Det tycker jag är bra tillskott. Sen kan man ju, jag ska erkänna, jag trodde ju att Zabaleta skulle vara ett bra tillskott också. Jag trodde att han skulle få nytändning av ny miljö. Hittills har han ju inte levererat. Nej. Vi får se om man kan göra det. Men det där är ju verkligen att köpa grisen i säcken och ta de här spelarna från storklubbarna. Mm. Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra. Och
jag tycker också Joe Hart är...
Ja, det är lite samma typ av värvning. De hade ju faktiskt en bra målvakt i Adrian, tycker jag.
Ja, och jag förstår att han blir... sur som han blev när de tar in en Joe Hart, för han känner ju också att det är inte så att de får in en Begovic eller en Pickford, alltså någon, alltså en yngre, nu inte Begovic yngre, men en målvakt som uppenbart är bättre än vad han är. Jag tror han känner själv att Joe Hart inte är det, helt enkelt, och så blir han petad, och det blir ändå en, nu är han väl på lån va, Joe Hart, eller köpte de loss honom?
Nej, jag tror det var lån.
Från City.
Jag tror det var lån.
Där har vi det.
Ja. Ska vi ge dem 2+ West Ham, eller 3? 2.
Ja, 2. Vi kan väl ge dem 2+, tycker jag.
Ja. Släpper vi det?
Då släpper vi det, och sen så kan vi börja prata om de här sakerna i januari igen. Ska bli skönt att få prata annat. Vi har fått massvis med frågor. Jag gick ut redan igår och sa att vi behöver hjälp idag med tanke på att det inte har spelats någon fotboll.
Och då fick du 100 miljoner.
Då fick jag 100 miljoner frågor, så det är ju bara att köra. Niklas Eriksson skriver: hej, den klassiska återkommande frågan som känns aktuell nu vid landslagsuppehållet. Om svenska landslaget var ett Premier League-lag, vad skulle räcka till för placering, tror ni? Jag tror att de skulle komma sist. Det var svårt att alltså titta, man spelare för spelare på pappret liksom. En Granqvist är ju tillräckligt bra för Premier League, och Victor Nilsson Lindelöf är tillräckligt bra för Premier League, och jag tycker att våra ytterbackar också skulle kunna ta en plats och sådär. Men sen är det ju det här med landslag, att de inte är samspelta och du vet,
men då får man ändå väga in, då skulle de få bli samspelta.
Emil Forsberg förstås, hög nivå. Det är det centrala mittfältet som man...
Nej, jag tror att de skulle kunna klara nytt kontrakt. Ja. Det tror jag. De kommer ligga på de fem sista platserna. Mm. Men där någonstans.
Det är ju anfallsbesättningen möjligtvis som inte räcker till. Christian Sigurdsson har frågat till nästa podd: hur kunde de engelska klubbarna dominera Champions League för 10 år sedan? Vad har gått snett sedan dess?
Jag tycker de hade de bästa spelarna på den tiden. De hade riktigt bra lag. Alltså, kolla på Manchester United som hade Ronaldo, Rooney. De hade Rio Ferdinand och Vidic som var det bästa mittbacksparet i världen då. Van de Sar som var en av de bästa målvakterna. Alltså, de hade en trupp. Evra var kanske den bästa vänsterbacken i Europa. Alltså, de hade en trupp då som var bäst. Har man de bästa spelarna liksom... då kommer ju utslag liksom. Kolla på Chelsea, Terry, Lampard, Drogba, den liksom ådra, Peter Cech. Så att det är ingen slump, utan under de här åren så hade de engelska lagen trupper som stod sig väldigt bra i ett Europa-perspektiv. Det har de inte idag om du jämför med Real Madrid och Barcelona och Bayern München. Alltså, de har bättre spelare.
Mm. Sen har jag varit inne på att jag är jättetvår, sen kommer de engelska klubbarna återigen.
Ja, du har sagt det. Vi får se. Jag tror också att någon klubb kommer vara uppe och hugga då. Sen vem det blir, det får vi se.
Ja, men just av den enkla anledningen till att det är liksom, de har så mycket pengar. Och det leder in oss då på... nästa fråga, den kommer från Fredrik Johansson. Tjänar spelarna i Premier League mycket mer än resten av Europa? Om ja, varför vill inte alla till Premier League? Sen har jag en massa exempel här, till exempel att den mest högavlönade i Bayern München har 160 000 euro i veckan. Det är till exempel 20 000 mindre än vad Arsenal erbjuder Oxlade Chamberlain nu. Ja. Wayne Rooney tjänar ungefär 325 000 euro i veckan då. Det är som dubbelt så mycket som den bästa och så är det ju. Så är det verkligen. Spelarna i Premier League tjänar mycket mer än i resten av Europa. Och det tror jag är anledningen till att vi kommer se också de bästa spelarna i Premier League.
Till slut, ja.
Vi ser ju redan nu hur i Spanien, Real Madrid har ju Europas bästa lag utan tvekan. Men de får inte Mbappé. Det är PSG som är den klubben som ekonomiskt är den enda egentligen som kan utmana. Det kan ju Real göra också, visserligen. De Premier League-klubbarna. Barcelona blir av med Neymar och lyckas inte ersätta honom. De får betala oerhört mycket pengar för spelare som inte tillhör den absoluta världstoppen. Och Atletico Madrid vet vi, ja, de har inte de pengarna alls. Jag tycker redan att jag har börjat se en liten förskjutning. Vi ser också ett Bayern München som heller inte går in och plockar de största världsstjärnorna. De värvar väldigt smart, de värvar tyskt, de värvar långsiktigt och så vidare, och är duktiga på att bygga det där laget och hålla det aktuellt och väldigt bra. Men med lagbyggarna på plats i Premier League, med de här tränarna och med de här nästan outsynliga resurserna, för att det är liksom inte så att det är en investering, utan de här pengarna fortsätter ju komma hela tiden. Manchester City kan göra det här transferfönstret nästa sommar igen om de vill.
Mm.
Så tror jag att det är oundvikligt att vi kommer ha dem där i toppen inom ett par år igen. Vi går vidare till Magnus Hermansson som skriver: enligt en källa så var Sanchez inte på någon läkarundersökning. Kommentar på det? Det var ju Sportbladets uppgifter.
Ja, jag har ingen kommentar på det, för jag har inte en aning.
Nej, det var inte våra uppgifter, utan det var andra medarbetare. Men det vi hade var helt enkelt att han befann sig på en läkarmottagning i Manchester. Och det var en uppgift som vi som var så pass trovärdig att vi körde på den. Så att det är inte mer än så. Jonas Larsson tittar lite framåt mot helgen. Han undrar hur du, Kalle, tycker att Manchester City ska ställa upp för att klara Liverpools superpress.
Oj.
Det är ju ett lag som har passat Liverpool bra de senaste åren, och har ju Liverpool har vunnit flera matcher mot dem, just med tanke på att Guardiola inte har gjort några avkall på sin filosofi med sin höga backlinje och offensiva mittfältare och sådär. Hur ska de göra för att hantera Liverpools pressspel och de snabba yttrarna man har?
Ja, det är inte lätt, för att det blir liksom som att man vaggas in i varför går Liverpool så bra i toppmatcherna? Jo, för att de får spela det spelet som passar dem alldeles utmärkt. Liksom. De får ligga, sitta ner lite och kontra. Och det är så lätt när man möter de här lagen. Man säger, ja men vi får inte tillåta att Liverpool kontra. Ja, hur gör du det? Du kommer ju tappa bollen i vissa tillfällen. Men du får jobba på de defensiva omställningarna och liksom kanske säkra upp med någon spelare mer, med att man kanske inte går lika mycket med ytterbackar som man har gjort i en vanlig match mot ett annat lag. Men det är lätt att säga i teorin, det är svårare att utföra sen när du väl är där. Så att det blir intressant att se hur han gör det.
Känns som att det kan bli mycket mål i alla fall åt båda håll.
Ja, så är det ju.
Vi kan ju vända på frågan då, hur ska Liverpools försvar kunna hantera det liksom överflöd av passningstrianglar och genomskärare och instick i straffområdet som
ja, det blir också svårt.
Silva, Aguero, Jesus, ja. Liksom kommer liksom bara mata på som de gör i 90 minuter, det tar aldrig slut liksom. Nej, det blir nog en underhållande match kan vi tro. Glenn Hägg undrar, vem har den mest pinsamma målgesten? Gärna post-Fowler-linan. Då pratar vi de senaste 15 åren.
Jag tyckte ju Henrik Pedersen i Bolton förut hade en. Han gick och flaxade med armarna som en fågel. Det såg för jävligt ut. Minns att han gjorde det på Highbury. Han gjorde det så långt tillbaka.
Ja, det måste det nästan vara, va? Alltså förra året, alltså när helt plötsligt Jagielka gjorde ett par mål, så fick han damma av sin dans som han pysslar med. Den hade man ju glömt bort, för det var så länge sedan han gjorde mål. Den var ingen kul den heller.
Crouch Robert dans var ju också lite sådär, alltså. Den var inte så jäkla bra. Den blev lite kult.
Han är ju rolig. Han är ju en kul kille.
Ja, det är han. Men själva robotdansen vet du tusan om den var så himla bra, alltså.
Och sen vem är den här handvolten, Robbie Keens handvolt med kulsprutan efter.
Ja, just det.
Den är ju inte grann, alltså. Men man ser en del såna afrikanska spelare, de gör liksom flickflack med bakåtvolt liksom, så kommer hans mycket klumpiga är det en framåtvolt bara? Nej, jag minns inte riktigt hur den ser ut. Ingen grann i den här fall. Filip undrar, många som har åsikter om Arsenal nu, inte minst gamla klubblegendarer. Har vi någon kommentar på Özils inlägg på Facebook? Har du läst det? Han gick ut och skrev igår, tror jag det var. Skrev ett långt, det är väl han och hans PR-avdelning.
Jag vet inte vad jag ska säga om det där liksom. Han känner sig väl utpekad och vill på något sätt
svara på kritiken
och ja, jag tycker så här, håll käften och spela liksom. Det, alltså, då menar jag inte just riktat till honom, utan är det där riktat till alla liksom, att ja, istället för att snacka så mycket, spela istället,
visa på planen.
Ja, exakt. Precis.
Laddan H skriver, hur kommer situationerna med Diego Costa, Coutinho och Alexis Sanchez påverkas när respektive klubbar? Vi nämnde det ju lite innan där. Jag tror ju någonstans inte att det kommer påverka dem speciellt mycket, att en enskild spelare kommer in. Det kanske tar en match eller två, kanske behöver träna med truppen ett par veckor för att liksom skaka av sig liksom den värsta utav besvikelsen, men sen kommer de ju vara sugna på att spela.
Och jag tror det, och jag hoppas det, och de borde vara det, och det jag tycker att det är beklagligt om de inte är det, för jag menar,
de är fotbollsspelare, de är där för att spela fotboll.
Exakt, och de tjänar massor med pengar för att spela där, så att. Och de har skrivit på kontrakt att de ska vara där, så att.
Filip igen undrar, spekulera i en engelsk startelva till VM nästa sommar. Är Hart givet val i mål? Fler platser som är up for grabs?
Nej, jag tycker inte Hart ska vara given i mål.
Jag är osäker på om Hart ens ska vara med i truppen.
Ja,
nej. Alltså, jag tycker att både Pickford och
Butland
går före. Sen finns det ju fler som är bra just nu. Vi har en Hennessy till exempel.
Ja, men han ska inte vara med i en engelsk landslagstrupp.
Forster.
Ja, men Forster hade ingen bra säsong i fjol. Han började bra men tappade sen. Jag tycker nog det är Battland i så fall för mig som ska vara etta. Men det blir mycket när det gäller målvakt, att du ska spela dig ur snarare att det är någon som spelar sig in. Jag menar, det sker, hur länge fick han stå bakom och liksom vara andra målvakt i Spaniens landslag, trots att han kanske var ansedd som världens bästa målvakt. Nej, men det, här har vi en första målvakt. Det är bara stå och vänta på din tur. Och det är typ när den målvakten lägger handskarna på hyllan. Det är ju aldrig att en målvakt liksom går in och petar någon. Det sker ju inte.
Hur länge var Simen kvar?
Ja, du ska ju spela det ju själv, att du liksom gör så mycket tavlor då så att de kastar ut dig. Så att jag tror att han kommer vara målvakt där. Och sen vad det blir för backlinjer så där, det är svårt att säga, för jag tycker att de har många nu som är uppe och slåss det. Phil Jones kom tillbaka från de döda i landslagen nu och startade liksom. Och man kan ju inte säga att det är fel med tanke på att han har öppnat säsongen väldigt starkt.
Nej.
Men sen har du ju
Cahill ska ju vara där.
Ja, det kommer han ju vara på rutin mer. Du har en Stones där.
Oh.
Ytterback så kommer ju Kyle Walker vara första val till höger. Det kommer han vara.
Och
till
Danny Rose före Bertrand när han är hel.
Till då, vänster. Liksom. Mm. Och då har du ju egentligen backlinen satt ungefär. Jag tror att Henderson, Dyer tror jag inte de flyttar på där. Utan det kommer vara ett backbone i, liksom på mittfältet som kommer sitta ner där. Och sen har du ju offensivt, Dele Alli, Kane kan du inte flytta på. De är givna. Och då har du egentligen kanterna kvar. Jag tror Rashford kommer att spelas in, för han är så pass han är så pass snabb och rivig, kan få saker att hända, och han gör dessutom mål och poäng.
Ja, han är kvalitet på ett sätt som gör att han det, han är den där spelaren som faktiskt kan avgöra de där matcherna åt dig, att han, och han gör det ju rätt ofta. Han behåller kylan i lägena och han är liksom så inflytelserik. Alltså, jag tycker nästan att han är liksom raka motsatsen mot Raheem Sterling, som man kan tycka är har väldigt mycket, men som ofta gör bra matcher utan att egentligen influera matcherna speciellt mycket. Alltså, han gör en och en halv bra insats hela tiden, han drar en gubbe och sen tappar han en, så blir det ingenting. Alltså det är väldigt sådär, jag tycker Rashford är raka motsatsen. Även han hade ingen supermatch igår, jag kollade matchen. Det är ändå han som sätter bollen till slut. Han
är också, det är också, och det är en styrka att även när du inte kanske är bra och är inblandad i baklängsmålet bakåt, att du ändå räder upp det genom att själv avgöra matchen sen.
Ja,
och han gjorde ett mål, ett plus ett också.
Ja, precis, han slår hörnan där också. Men det är ju ett kanonavslut som, alltså ett riktigt, riktigt mål, alltså målgörare avslut. Och sen, ja, så är det ju en Sterling och sen är det en Lallana och sen är det ett par andra som ska in där då. Det är väl, kan jag tycka, på det defensiva mittfältet som det saknas lite kreativitet när det händer.
Ja, det saknas ju klass och Dyer, där. Alltså det är inga superspelare liksom, utan det är okej spelare.
Ja. Du hade behövt bättre passningsfötter där, kan jag tycka.
Du hade ju inte tackat nej till en Verratti liksom.
Nej, det är inte många som hade gjort. V. Sellgren undrar, hur länge får Liverpool behålla Mané innan Chelsea eller Real kommer och hugger? Hela den här säsongen, undrar han.
Ja, ja, absolut, garanterat. Ja, garanterat.
Men fortsätter han så här så kommer ju
stora klubbar vara där och hugga, absolut. Det, så är det ju. Ja. Och med hugga så kommer de lägga stora bud. Sen om Liverpool säljer, det vet man ju aldrig. Det har vi sett den här sommaren.
Nej.
Men det är självklart att det kommer komma bud efter den här säsongen om man fortsätter så här. För som det är nu så är ju Liverpools bästa spelare. Han är bättre än vad Coutinho är till och med.
Ja, och det var han förra säsongen också.
Han var bättre än Coutinho. Sen har ju Coutinho en dimension i sitt spel som gör att han kanske passar i ett Barcelona och på den nivån och så.
Bear Hellstream undrar, vem tippar ni som poängliga vinnare den här säsongen?
Jag tror Kane ändå alltså.
Poängligan också?
Ja.
Inte bara mål.
Nej, jag tror att han kan göra både mål och poäng. Assist. Eden Hazard tror jag inte gör det.
Nej, han har precis kommit tillbaka från skada och sådär. Det känns inte som han är Mkhitaryan har ju inlett väldigt. Det är ju en poängspelare.
Det är en poängspelare, men han kommer inte göra det över en hel säsong, det tror jag inte.
Dele Alli,
ja,
det är ju också en poängspelare, absolut. Verkligen. Det var De Bruyne, han spelar lite för djupt inte, alltså.
Ja, precis, det gör han. Framförallt i år nu.
Där känns det också väldigt mycket som, jag menar, Aguero gör ju inte så många assist.
Nej.
Men han gör mycket mål. David Silva gör ju nästan inga mål, men han gör många assist. Ska man vinna poängligan, då måste man ju finnas representerad
båda.
Faktiskt en Alexis Sanchez som han är med, han är ju också uppe högt.
Han är en riktig poängspelare.
Verkligen. På tal om Arsenal, hur ska Arsenal bäst kunna utnyttja Özils kapacitet? Det verkar ju funka fint i det tyska landslaget. Behöver de liksom förändra sin laguppställning för att få ut det mesta av honom?
Ja, det behöver de väl kanske. Samtidigt blir det alltid en fråga om du ger han en lyxroll som han kanske behöver, då påverkar det laget i övrigt. Så att det blir alltid en fråga om balans och vad du har råd att ge, och också vad han presterar. För om du ger han en lyxroll så måste han ju verkligen, verkligen, verkligen leverera i den rollen.
Du måste han göra assist i varenda match.
Ja, massor av poäng, och det måste kanske höja sitt defensiva bidrag också för att du ska ha råd att ha han i den rollen. Så att det är svårt det där. Ja, det är klart att det skulle gynna honom, men Arsenal har ju sina problem med balans och haft det i många år, så att det är inte säkert att laget har råd med det.
Viktor Klygel är inne lite grann här på det vi har diskuterat. Tycker vi Coutinho ska få starta direkt i Liverpool nu när det är klart att han stannar? Det handlar ju om en bortamatch mot Manchester City. Han har ju spelat två landskamper här nu, kom ju in från bänken mot Ecuador, var det va? Och avgjorde med ett riktigt fint mål.
Nej, jag tycker nog inte det, utifrån att Liverpool senast gjorde en jäkligt bra match. Hade Liverpool inte gjort en bra match senast, då hade det varit annorlunda. Men nu tycker jag inte det. Nu tycker jag att det är samma lag som ska spela. Sen får man komma ihåg också att City borta kanske inte är en match där de har så mycket boll heller. Och då blir ju han defensivt sårbar på ett annat sätt. Så att, nej, jag hade nog inte startat.
Nej. Sebastian Persson vill att vi ska snacka lite fantasy. Nej, jag vet ju att du pysslar med det.
Jag försöker med Premier Manager på Aftonbladet.
Ja, precis.
Det är samma sak.
Vilka ska man hålla ett extra öga på inför helgens omgång?
Oj, jag har inte hunnit fundera på det, måste jag poängtera här. Jag har haft...
Det handlar ju om vilka, du ska se vilka matcher vi har.
Landslagsuppehåll för mig betyder ju ledighet och lite andhål. Så.
Precis. Arsenal Bournemouth hemma på Emirates. Det finns kanske anledning för Arsenal att studsa tillbaka här då mot ett svajigt Bournemouth.
Det finns det ju. Så Lacazette där kanske.
Skulle kunna vara värt att peta in. Everton Tottenham tror jag man ska hålla sig undan. Leicester Chelsea
ska man hålla sig undan.
Ja, verkligen. Swansea Newcastle blir ju intressant, för hur det kan ju finnas fynd bland säg en Sam Klukas till exempel, ja. Kanske inte kostar så många kronor, men kommer ju vara en nyckelspelare för Swansea i den matchen mot ett darrigt Newcastle, får man väl tro.
Sam Klukas, där har du det.
Sam Klukas, ja, vi slänger in den, varför inte? Vi har ju hyllat honom här i podden. Vilka, enligt Mikael Vevla heter han, vilka skulle tjäna mest på ett byte av Xhaka mot Frimpong, Arsenal eller Eskilstuna?
Nu är inte Frimpong kvar i AFC längre.
Nej, det är synd.
Alla är lämna, men
Det var en elak fråga. Vi fick en fråga också som jag hade skrivit ut, men jag har faktiskt glömt att ta med namnet på dem, så jag ber om ursäkt för det då. Du får höra av dig om du känner igen din fråga. Men om vi fick ändra på tre stycken regler till den här säsongen, vilka tre regler skulle vi ändra då?
Att man får fira ett mål med sina egna fans. Man får fortsatt inte fira med framför borta fans på ett uppviglande sätt. Nej. Eller mot sådana fansen, så ska jag säga. Men man får fira med sina egna det fans, och man får hoppa in i publiken med sina egna
man
fans.
Man får också ta av sig tröjan. Det kan se fånigt ut, men ja. Det borde fan inte ge ett gult kort.
Nej, jag tycker också man kan få ta av sig tröjan när man har gjort mål. Ja. Bara då.
Ja.
Bara då. För då är ändå spelet avblåst.
Ja, ja. Precis.
Det är två.
Ja, de har ju faktiskt ändrat på frilägesutvisningen som
man
kunde ha lite synpunkter på tidigare, men den är ändrad. Jag vill ju verkligen ta bort bortamålen i dubbelmöten.
Ja, det finns ju en poäng i att göra det.
För att de får nästan alltid alldeles för stor betydelse.
Ja.
De ska fan ge oss fler straffläggningar.
Fler förlängningar tycker jag. Jag tycker golden goal är bra.
Nej, inte Golden.
Jo,
då.
Golden är bra.
Nej, ge oss fler straffläggningar. Riktigt dåliga straffläggningar. Det är fan det finaste som finns. Har vi en tredje regel som vi vill peta på då? Det är svårt alltså. Jag tycker att de har kommit åt rätt så mycket. Sen är det vart man lägger bedömningar för hans, vart man lägger bedömningar för...
Det är sant. Jag tyckte det där var en ganska bra regel. Det körde de ju mycket med förut. Kommer du ihåg det när i Premier League, då de slutar med, om det blev en frispark utanför straffområdet förut, säg 15 meter utanför straffområdet, och så protesterar de mot domslutet eller liksom stod för nära och så här, då flyttar de fram den 7 meter. Kommer du ihåg det? Eller
nej,
något
det
sånt?
Var...
Jo. Det körde de i Premier League med förut.
Jaha.
Ja. Och det var ju...
Det har ingen minne om alls alltså.
Det var så här typisk engelsk grej. Graham Poole stegade fram och la fram bollen mycket längre fram liksom. Då blev det ju plötsligt så här, oj, nu blev det ju en farlig målchans. Jaha. Så det gjorde ju att man givetvis men det kan jag tycka det var inte en dum regel
alltså. Sen gillar jag att de har infört bestraffningar i efterhand på filmningar. Jag tycker att det, jag tror att det kommer, man kan få avstängningar retroaktivt för uppenbara filmningar. Det tror jag kommer kunna stilla det lite grann, för att det var som någon var inne på, böter skiter spelarna i för de har massor med pengar. De vill spela fotboll. Avstängningar känns mycket mer. Avstängningar, alla spelare hatar avstängningar. Och det kommer få spelarna att kanske tänka till lite efter. Men det har man ju redan gjort, så det vill jag inte ändra på. Vi kan väl, VAR är ju ingenting som vi vill ha heller.
Vad?
Video assistant referees, alltså videogranskningar.
Nej, det... Jag skulle vilja ha det bara på det sättet som jag hävdat förut. Alltså filmningar i efterhand. Mm. Och,
men då pratar vi efter matchen.
Ja, precis. Ja. Och det har ju de ju varit inne på. Så att det är ingen ny regel. Vi ska ha en ny regel.
Mm. Och det är det någonting vi vill ändra på? Är offside-regeln bra?
Men nu kommer jag på en grej. Målvakter som fuskar med att gå ut från linjen på straffar ska de bli mycket, mycket hårdare på i bedömningen.
För
nu
alla.
Fuskar ju alla extremt mycket. Och det står ju i regelboken att du inte får lämna linjen innan bollen är slagen.
Nej.
Men det gör ju alla.
100%.
100%. Och då blir det ju väldigt stor skillnad. Framförallt den här diskrepansen som är att du kan gå ut 3 meter från linjen, domaren blåser inte. Och så kan du gå ut 20 centimeter och då blåser han.
Eller kanske ska man göra tvärtom. Ska man tillåta 1 meter för att jämna ut oddsen lite grann? En straff är ju så väldigt mycket fördel för den som skjuter.
För då kommer frågan, var det 1 meter eller var det 1,20 eller var det 1,30 eller 1,40? Utan nej, stenhårt. Linjen finns där av en anledning. Nu ringer din telefon här mitt uppe i allt.
Ja.
Linjen finns där av en anledning och straff ska vara en bra målchans, så att målvakterna ska banne mig stå kvar på linjen, tycker jag.
Mm. Bra. Mm. Då
och det ska gälla alla framförallt. Att det blir en rak linje, att så här är det nu.
Självfallet. Men det tycker jag är bra. Det håller jag verkligen med om. Hörru, det var allt vi hann den här tisdagen. Nu ser vi fram emot en omgång riktig fotboll igen. Och sen så är vi tillbaka om en vecka igen.